Du lyssnar på Överlevaren, en biografi om Gustav III av Hugo Nordland. Inläst av mig, Magnus Råsman. Prolog. Det var en varning. Diskret trädde en kammarpage fram till kungen, där han satt vid bordsänden och stack till honom ett brev. Desserten hade just dukats fram för att avrunda den supé som de sju herrarna avnjöt runt bordet i kungsboningens drabantsal i Stockholms operahus. Förutom Gustav III själv bestod sällskapet av kungens vakthavande befäl, kapten Gustav Löwenhjelm, hovstallmästare Hans Henrik von Essen, löjtnant Fredrik Gustav Stjärnblad och tre kammarjunkare. Kungen öppnade brevet och läste de stora bokstäverna i blyerts. Löwenhjelm, som satt intill honom på vänster sida, vände sig bort när denne läste, så som tidens hovskick påbjöd. Brevet hade ingen angiven avsändare. Kammarpagen hade fått det av en hovlakej som i sin tur tagit emot det från en okänd man på torget utanför. Såväl i landsorten som här i stan finns personer vilka endast andas hat och hämnd mot eder ända därhen att de vill avklippa eder livstråd genom ett mord på ett eller annat sätt, förklarade den anonyme brevskrivaren och avrådde med kraft kung Gustav från att delta vid kvällens maskeradbal. För lömska anfall är ingenting lämpligare än mörkret och förklädnaden. Vid allt vad heligt är, vågar jag därför bönfalla eder att uppskjuta denna fördömda bal till en lämpligare tidpunkt. Gustav kommenterade först inte brevets innehåll, utan stoppade det i fickan. Efter middagen visade han det för hovstallmästare von Essen, som blev bestört och ihärdigt manade honom att ställa in den planerade festligheten. Skola de få tro att jag är rädd, svarade kungen. Då vädjade von Essen att han skulle låta omgiva sig och påkläda under jackan ett harnesk. Men också detta avfärdades. Kungen lät nu klä sig den utstyrsel han valt ut till maskeraden. Vit mask, trekantig hatt med plumage av strutsfjäder och svart sidenkappa. En så kallad domino. Under detta bar han pantalonger och jacka i gråaktig silkestrikå samt ett silkesskärp med spetsar. På bröstet hade han såväl Serafimerordens krasan som Svärdsordens riddarmärke i silverbroderi. Trots maskeringen skulle kungen bli enkel att urskilja från mängden. Klockan närmade sig midnatt när det kungliga sällskapet begav sig ner till salongen där festen redan var i full gång. Maskerader var mycket populära tillställningar vid denna tid, men uteslutande för samhällets upphöjda kretsar. Att låta sy upp en maskeradkostym var inget gemene man hade råd med. Och även om bärarens identitet ofta doldes av en mask, skulle dennes status klart framgå av dräktens dyrbara material. Normalt sett var 1700-talets societets- och hovkretsar genomreglerade miljöer. Allt umgänge rättades efter en strikt rangordning. Man hälsade efter rang, man satt i bords efter rang, man tilltalade varandra efter rang och man dansade efter rang. Under sin tid vid makten hade Gustav III ytterligare förstärkt denna ritualisering av hovlivet och gjort de sociala koderna än mer intrikata. Men maskeraderna var friare. Att klä ut sig var detsamma som att lägga bort titlarna. Även om festdeltagarna ofta kände igen varandra innebar maskeringen att vem som helst kunde tilltala vem som helst. Hierarkierna luckrades upp och människor förenades i vimlet. Kungen gick inte direkt ner till dansgolvet utan stannade till vid ett av de logefönster som över.